en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av
ett snabbare casino, snabbare.com.
Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Let's pretend! Let's pretend! Let's pretend we score the goal!
Sportbladets Premier League-podd. Vi ska summera den sista omgången, knyta ihop den här säsongen 22-23. Vi har redan konstaterat att Manchester City blev mästare i kavaj för mer än en vecka sedan. Grattis till Manchester City. Vi ska prata om deras säsong här. Upplägget är inte svårare än så. Vi ska gå igenom alla de här matcherna som spelades under söndagen. Några var mer betydelsefulla än andra. Vi hade en del trötta träningsmatcher också mellan lag som inte kunde röra sig åt något håll. Men vi hade också lag som spelade med kniven mot strupen. Jag tänker framförallt på Everton då, som behövde 3 poäng för att säkra nytt kontrakt, och det var otroligt nervöst. Men jag tänkte vi skulle ta dem i ordningen helt enkelt som Premierleague.com har ställt upp dem, för jag tänkte att vi ska ändå gå igenom alla. Vissa kommer vi prata lite mindre om. Vi försöker också summera lagens på något sätt säsong när vi gör det. Första matchen som vi kommer till då, det är Arsenal-Wolverhampton 5-0. Ändå passande att få avsluta det som trots allt är en succésäsong för Arsenal, med en urladdning på hemmaplan framför fansen. Det blev ingen ligatitel. Det är så det är att spela i den här ligan när Manchester City finns. På något sätt, vi som håller på Liverpool, vi har ju varit med om det här några gånger, att göra en kanonsäsong och komma tvåa. Finns liksom på något sätt, man har inget att skämmas för. Och Arsenal har ju överträffat alla förväntningar den här säsongen, verkligen. 5-0 Frida, Granit Xhaka med 2 mål i sin avskedsföreställning. Bukayo Saka i målprotokollet igen, han har väl inte haft någon jättestark vår direkt, men om vi summerar den här säsongen för Arsenal, så är det är ju succé är väl det enda ordet vi kan använda.
Ja, absolut. Och jag tyckte att det var jättesymboliskt att Xhaka fick avsluta med de där 2 målen. Man kan egentligen inte fatta vilken resa han har varit med om. Han har ju verkligen varit med under hela den här resan sen Arteta kom in. Det var väl i för sig Ljungberg när han var interimtränare, om jag inte minns helt fel, så tog ju faktiskt han tillbaka honom in i värmen då, efter att han hade slängt den här kaptensbilden på marken och gjort sig ovän med dels supportrarna och framförallt Emery. De kom ju uppenbarligen inte överens helt och hållet. Och där kändes det som att Granit Xhakas karriär i Arsenal är slut. Han kan inte komma tillbaka från detta, om man trodde att han skulle lämna. Men just det här att han tas tillbaka in i värmen och sen så börjar han då reparera den här relationen till supportrarna, och så står han där nu i vad som troligtvis är hans sista match på The Emirates, och supportrarna skanderar att de vill att han ska stanna. Och jag tyckte att det var nästan så att man fick lite gåshud ändå. För att det är en väldigt fin berättelse, och vad som än nu sker här i sommar, så har ju Granit Xhaka verkligen, och han har ju verkligen blivit en sån där kultspelare egentligen, som Arsenal-supporterna kommer komma ihåg med värme nu, istället för hur det kunde ha slutat, att det kunde ha blivit precis tvärtom. Så att han har haft en väldigt stor del i också att Arsenal har haft den här väldigt, väldigt fina säsongen.
Alltså, han kommer ju vara väldigt saknad i Arsenal, oavsett nu när han lämnar för, det blev Bayer Leverkusen då, vad allt verkar. Och man förstår ju hans resonemang att han väljer att lämna i det här läget också, med familjeskäl och allt möjligt som ligger bakom att han väljer att inte fortsätta i Arsenal och vill bort, och att han tycker det är en bra timing att göra det. Arsenal kan få en transfersumma för honom också. Men att han ändå får avsluta på det här sättet är ju väldigt fint, och det var väl Arteta pratade om det inför matchen också, att det här är en match där man ska verkligen gå ut och visa alla vad man kan utan press, och liksom tacka supportrar för den säsongen. Och att det är ganska passande att Granit Xhaka får göra mål på det sätt i sin avsked, att Bukayo Saka, som vi nämnde, efter det nya kontraktet han skrev på, kliver fram också och tackar för det förtroendet han har fått, och Gabriel Jesus smugger in där i målprotokollet till och med. Så att, det var väl ett väldigt passande slut på en säsong för Arsenal, som såklart att de ville ha mer, men sammanfattningsvis så är det ju en supersuccé såklart. De har tagit betydligt många fler poäng än vad de gjorde i fjol. De är tillbaka i Champions League. De har ganska gott ställt nu inför kommande fönster. Det är ganska tydligt vad det är de ska göra. Och samtidigt som det här ganska talande för Arsenal den här matchen, så var det också ganska talande för Wolverhampton att bara gå och förlora med 5-0 i avslutningen av en säsong som liksom ingen kommer minnas i den klubben. Finns mycket att göra där.
Jag vill bara tillägga det där, också att Xhaka själv har dementerat att det skulle ha med hans fru att göra, att det är hon som vill tillbaka till Tyskland. Han berättade det i alla fall för ett par supportarna på väg därifrån. Men ja, han lär nog lämna.
Men jag tror också att vi har ju sett tydligt att Arsenal är beredda att smida medans hjärnet är varmt här. Den här succén, man har en spännande generation att bygga runt med Ödegård och Bukayo Saka som precis har skrivit på nytt kontrakt, och att man ser den här möjligheten att förbättra mittfältet. Och det är klart att så som Granit Xhaka har spelat den här säsongen, så är det inte så jättelätt att förbättra prestationen, men det finns yngre spelare med högre höjd som man kommer vilja satsa på framöver. Pratar så mycket om Declan Rice bland annat. Mer om det kanske i Sillypodden. Men vi räknar väl med att det är ett Arsenal som kliver ut nästa säsong delvis förstärkt, men också med en trupp som har gjort den här säsongen tillsammans, som har en gemensam positiv resa och en upplevelse, och sånt betyder väldigt mycket, tror jag. Det är ett lag som kommer vara bättre nästa säsong, tror jag.
Ja, jag tror också det. Jag tror framförallt, det har ju varit mycket snack om det här de senaste åren, om Arsenal har firat för hårt efter enskilda segrar. Och jag tycker alltid att sånt är väldigt löjligt. Varför ska vi ha någon sorts firarpolis som ska bestämma exakt hur mycket man ska få fira efter en seger? Men jag kan ändå förstå det ur ett annat perspektiv också, för att är man väldigt van vid att vinna, då firar man inte lika intensivt till slut. Och jag tror att detta är liksom en del av det här projektet som Arsenal ändå har påbörjat och som har burit väldigt mycket frukt just den här säsongen, att de på något sätt, de kommer växa upp tillsammans mer, få mer rutin och så småningom kanske komma in i, eller det är ju själva målet, att man ska bli lite grann som Manchester City där vinna är det enda som gäller och att plocka titlar är det enda som gäller. Men då gäller det också att de måste få allting på plats här i sommar, att de får in rätt rekryteringar, och det är ju enklare sagt än gjort, men det verkar ju som att ägarna i alla fall är villiga att öppna plånboken och ge det ett försök, och de har ju verkligen visat väldigt stort förtroende för Mikel Arteta över de här senaste åren. Så jag tror definitivt att Arsenal har god chans att göra en minst lika bra säsong nästa år, om de nu får lite bättre djup i truppen så att de inte men står helt handfallna när exempelvis William Saliba skadar sig. Det är ju sånt på något sätt som man måste se till att förstärka.
Ja, och nu ska man ut och spela Champions League också. Det har man ju varit förskonad ifrån, får man ändå säga, den här säsongen från Europaspel. Att man
de spelade Europa-ligan.
Ja, men då kunde de ändå spela med en väldigt roterad trupp. Alltså den här startelvan som har varit väldigt framgångsrik i Premier League, framförallt under den här perioden under hösten, vintern, fick ju spela rätt ostört. De var förskonade från skador. De behövde inte ta ut sig allt för mycket i för många matcher. Man kommer behöva en bredare trupp om man ska på riktigt utmana i Champions League också.
Men de behöver ju minst två mittfältare egentligen i det här läget. Declan Rice absolut, men det pratas väl om att man ska ersätta Partey med någon annan också på den positionen. Så förutom att de bygger om eller föryngrar och förbättrar den positionen, det vill säga liksom inne mittfältet, liksom bärande delen av det, så behöver man väl ha in en tredje riktigt bra mittback, är ju ganska uppenbart tycker jag här och nu, och det tittar man väl på också. Vi får se, det pratas ju om ganska många spelare som ska bort också, som kanske man inte tycker håller måttet, och det behövs ju komma in andra där också. Så det lär nog vara en ganska hektisk sommar på The Emirates, är väl känslan.
Verkligen. Så säger jag någonting om Wolverhampton, och slutar på 13:e plats på 41 poäng. Godkänt kanske?
Nej, jag tycker inte det. Jag tycker verkligen inte att det är det. Alltså det, sett till alltså resurserna de har, sett i spelarna som kommer in. Det här är spelare de värvar in från toppklubbar i Sydeuropa. Jag pratar om liksom en spelare som Matheus Cunha som kommer in. Jag pratar om Gonzalo Guedes som var där en sväng och inte alls lyckades. Det är väldigt bra fotbollsspelare de har plockat in överlag. De har en tränare i Julen Lopetegui som kom in mitt i säsong, och absolut, han räddar nytt kontrakt, men är det, jag tycker inte att det är godkänt. Jag har större förväntningar och krav på det material som Wolverhampton har. Så att nej, det är en väldigt liksom blek säsong. Sen att de räddade kontraktet ganska med god marginal och så vidare, det är en sak, men nej, jag kräver mer av dem i alla fall.
Ja, alltså man ska nog inte gapa efter för mycket heller, för med tanke på vilken situation de sitter i ekonomiskt nu. Att de har ju meddelat att de kommer inte kunna köpa in en massa spelare i sommar. Och Lopetegui, han är osäker på om han vill stanna kvar då. Eftersom att han inte kommer ge så många nya rekryteringar. Så att jag är lite osäker på vart Wolves kommer hamna nästa säsong faktiskt. Och lite oväckande bakom kulisserna där.
Ja, och dessutom med spelare som Ruben Neves och eventuellt Matheus Núñez på väg ut. Det är ju spelare det ryktas om till ganska stora klubbar. Det är klart att man kan få in lite pengar då, lite övergångssummor för dem, men frågan är ifall de kan köpa lika bra spelare för de pengarna man får in, eller ifall
det är väl Ruben Neves, Ansu Fati bytet man får hoppas på där, för att när Jorge Mendes ska placera sina klienter på lite olika platser de vill vara på.
Ja, för det är också det där att Jorge Mendes ser ju inte bara en sportslig maximering för klubben, han ser ju också en maximering utav sitt eget kapital och sina klienters liksom,
primärt det. Till och med.
Till och med. Och det går ju onekligen utöver de sportsliga prestationerna vid tillfällen. Nej, svårt att veta. Nu är det så här att ni ska få utnämna årets spelare i respektive lag, och det ska ni få göra för alla lagen i ligan under det här avsnittet. Först Frida, årets spelare i Arsenal.
Jag landar i Martin Ødegaard. Jag tycker att han har varit helt fantastisk. Det finns ett tydligt samband också med när Arsenal hade sina sämre matcher. Då hade han också några av sina sämre matcher, så det visar hur otroligt vital han har varit. Och jag tycker väl att det är liksom han och Kevin De Bruyne som kan slå de här fullständigt magiska passningarna. Och Ødegaard är ju en sån som alltid väljer det svåraste alternativet och oftast lyckas med det också. Så att för mig är han årets spelare i Arsenal.
Ja, jag instämmer helt och hållet. Och sen får man lägga till där på det Frida sa med kapten spindeln på armen dessutom. Det säger en del också att han har verkligen blivit ett med det här Arsenal, och han symboliserar det här Arsenal, och han är hjärnan bakom det här Arsenals frediga anfallsspel. Så för mig är det självklart att Martin Ødegaard är deras säsongens spelare faktiskt.
Mm. Den var lite lättare än kanske vem är årets spelare i Wolverhampton. Du får börja Makoto.
Alltså jag hamnar ändå på Ruben Neves. Alltså på något sätt, han gör sina siffror, han gör sina insatser, han är fortfarande ändå på en nivå som gör att han koppla samman med storklubbar nu när det antagligen vankas en flytt. Nu tycker inte jag egentligen att han håller för att gå till Barcelona. Jag tycker att de borde titta på andra namn. Men ur ett Wolverhampton-perspektiv så är det på något sätt han som ändå håller fanan. Det är för rörigt i övrigt för att liksom hitta någon annan som jag tycker sticker ut den här säsongen. José Sao har inte varit i närheten av vad han var i fjol. De här alla fräsiga anfallsnyförvärven som kommit in har inte levererat. Så är Ruben Neves för mig.
Jag tycker att Craig Dawson har varit deras bästa värvning den här säsongen, utan tvekan. Men jag tycker att Ruben Neves har varit den bästa spelaren. Han har förmodligen varit deras bästa spelare i tre fjärdedelar av alla matcher. Så då är det inte särskilt svårt att välja honom.
Nej.
Sikta, du håller med.
Ja, men jag skriver under på det ni säger.
Oavsett
det,
vad.
Jag tycker det räcker så fint. Jag kanske kastar in någon om jag har någon. Nej, men jag skriver under på de två också.
Om vi hamnar oense, vilket vi har hoppas att vi ändå gör på något namn, då får du väl
med en utslags...
Ja. Vi får nog speeda upp det lite om vi ska hinna prata om alla matcher. Det här kan
alla matcher kommer nog inte kräva samma utveckling. Ja,
men vi börjar med en match som är helt betydelselös.
Ja, men det fanns ändå mycket att säga om Arsenal. Aston Villa Brighton betyder ju en del. Det som vi en gång i tiden kallade för The Everton Trophy. Alltså att vara det bästa laget, the best of the rest. På något sätt. Det stod mellan Aston Villa och Brighton. Det blev Aston Villa som ju inledde tufft den här säsongen under Steven Gerrard, fick in Unai Emery, och sen dess så har ju laget gått som tåget verkligen. Och det är ett Aston Villa som satsar hårt. Och nu ska man spela Europa League.
Ja, alltså,
eller Conference League, närmare bestämt.
Jo, Europa Conference League. Brighton spelar i Europa League.
Brighton höll sjätte platsen.
Ja, just det, så blev det. Men det var Tottenham de skulle hålla bakom.
De hade ju festat något innan den här matchen, liksom, med tanke på.
Men jag tror ju, ärligt talat, att hade någon sagt i oktober att Aston Villa kommer hamna på sjunde plats, så hade nog rätt så många skrattat åt det påståendet. Mm. För att så remarkabel är ju ändå den här vändningen som... Ja, men framförallt Unai Emery då har lyckats göra, och hur mycket mer han har fått ut av det här, den här gruppen, den här truppen. Jag tänker inte minst då på Tyrone Mings som var fullständigt under isen under Steven Gerrard, ser ut som en helt annan spelare nu. Douglas Luiz, Jacob Ramsey, hemmasonen som dessutom får kliva fram i den här matchen och får allt rampljus på sig. McGinn är en annan som verkligen har klivit fram sen Emery kom in. Så att det finns helt mössigt väldigt många spelare som har gjort bra ifrån sig under hela säsongen. Och jag tror att det är en grupp som passar Emery också. Och en grupp som är villig att lära sig, och med många spelare som faktiskt kan ta ansvar och leda det här laget framåt. Så att det var tydligen ofattbar stämning på Villa Park, och det kan man ju förstå. Så att nej, det här är verkligen en bedrift, får man säga. Även om Aston Villa såklart är en klubb som siktar ännu högre än detta. Och det är ju det som gör också att man ändå reserverar sig lite från att använda alldeles för stora ord, för att det är trots allt en klubb som har spenderat rätt så mycket pengar, men att kunna göra den här vändningen, det är ju faktiskt ganska häpnadsväckande, om man nu ska ta i och använda ett stort ord.
Alltså, tänk att det kunde bli så mycket bättre bara på att ta en riktigt bra tränare på tränarbänken. Det är ju det man kan säga om Villa egentligen.
Nej, ja, men Emery är bra. Det
är en otroligt bra tränare.
Det vet vi. Jag menar, och som sagt, Conference League med Emery på bänken, det är ju bara att ta hem den trofén.
De är förhandsfavoriter nu, skulle jag vilja säga.
Man vet ju hur man vinner i Europa, om man säger så.
Nej, men det är såklart, alltså, det finns inte mycket annat att säga om vändningen, att den är häpnadsväckande, och hatten av till Villa och Emery.
Och det var ju verkligen två av ligans absolut främsta tränarinsatser som möttes i den här matchen. För på andra sidan står De Zerbi, som många hyllar som årets tränare. Det kan ju vara svårt att ignorera Pep Guardiola och vad han har gjort.
Eddie
Howe och vad han har gjort. Men De Zerbi har ju också kommit in ungefär, det var väl inte så långt ifrån varandra i tiden som Emery tog över Villa och De Zerbi tog över Brighton. Jag minns inte exakt.
Ja, lite
innan, de sparkade ju inte sin tränare dock, utan Graham Potter försvann till Chelsea, in kom De Zerbi och har lyckats göra det ännu bättre på något sätt. Det känns som att Brighton är ännu mer expansiva och dynamiska och mer Brighton än vad de var tidigare. Det är ett fantastiskt lag att spela fotboll.
Ja, alltså man kan ju antingen beskriva deras fotbollsstil som naiv eller våghalsig, och jag går ju snarare för våghalsig. De tar väldigt mycket risker, men de får väl ut väldigt mycket av att ta de riskerna också. Och det som är mest fantastiskt, det är hur men nästan alla hans spelare, att han på något sätt kan se vilka spelare som har förmågan att spela på andra positioner. Jag tänker på en sån som Pascal Gross, som han går in lite varstans. Det spelar ingen roll riktigt. Han är lika bra vart han än spelar. Caicedo är en annan sån som spelar också. Att de just de borde inte ha en sån bred trupp som de har, men de har faktiskt det, för att nästan alla spelare som kommer in kan axla det här ansvaret på just den positionen. De vet exakt hur de ska spela. Yassine Jari fick ju chansen från start i den här matchen mot Aston Villa. Hade väl lite tufft, men jag var inte förvånad över det, för att Aston Villas mittfält är ganska många jobbiga spelare som man möter där inne. Ganska tufft, ganska fysiskt. Verkligen. Så jag är inte helt överraskad, men på sikt så kan Ajari förhoppningsvis få ännu mer speltid nästa säsong.
Först om Makoto, årets spelare i Aston Villa.
Min röst där faller på Ollie Watkins ändå, med, ja, målen talar väl sitt tydliga språk. Det är han som har öst in dem när Villa har gjort den här upphämtningen och varit den här pålitliga strikern på topp. Gjorde ett mål här nu mot...
Ja, han fick bryta sin måltorka.
Ja, han har ju haft lite måltorka, men överlag om man tittar på hela säsongen så hamnar jag på Ollie Watkins ändå. Mm.
Ja, jag håller inte med. Jag tyckte att det stod mellan tre spelare, Martinez, Mings, men landade till slut i Douglas Luiz. Jag tycker att han, ja, dels så fick han ju fansens pris också häromdagen, och det säger väl en del, men jag tycker att han har varit väldigt, väldigt bra. Han har utvecklats till en sån här mittfältare som är bra på många olika saker. Alltså att han är mycket mer komplett nu jämfört med tidigare, så att det blir Luis för mig, även om jag kanske inte hade trott det i augusti eller september, men han har gjort det väldigt bra den här säsongen.
Jag håller med. Jag är ju otroligt svag för Ollie Watkins och sättet han spelade på, framförallt i vintras då när han var ostoppbar, kändes som. Han var som en enmans kraftverk där längst fram. Han skapade målchanser av ingenting, kändes som. Han gick på sådana omställningar, en mot tre, och fick nästan alltid bollen på mål. Det tyckte jag var, det var i alla fall den högsta höjden som jag har uppfattat ifrån Aston Villa den här säsongen. Tyckte jag han var, jag var helt säker på att det skulle vara nästa gubbe rätt in i någon av storklubbarna till sommaren. Men jag är inte säker på att Villa släpper Ollie Watkins i det här skedet. De fortsätter nog bygga.
Inte för en slant som storklubbarna är redo att betala, tror jag i alla fall.
Nej, precis. Brighton då, Frida? Här finns några fina att välja på.
Det finns det verkligen. Jag är ju väldigt svag för Lewis Dunk. Det vet alla som har lyssnat på den här podden ett tag.
Jag satt där och tänkte, kommer Frida ta Lewis Dunk?
Precis. Ja, det kliade lite i kroppen. Jag ville ju verkligen göra det. Men i hård konkurrens med ett par andra spelare, McAllister, jag tycker Estupinian också har varit väldigt bra förvärv. Mittoma har ju varit bra. Men jag landar i Moises Caicedo. Jag tycker att han har varit fullständigt överlägsen. Han är helt spektakulär på det där centrala mittfältet, och inte bara på det centrala mittfältet, och det är också en av anledningarna till att jag väljer honom. Han har varit väldigt flexibel nu på sistone och kunnat gå ner och spela på den där högerbackspositionen. Han är en väldigt intelligent spelare, så jag är inte förvånad över att han kan göra det. Och sättet som han kliver in, om man liksom ska gå in och säga att det är någon som inte har sett Brighton spela så mycket den här säsongen. Jag tror i för sig att alla har sett ganska mycket av Brighton. Men sättet som Caicedo kliver in och lyckas bryta boll. Jag har inte sett många spelare som kan göra det på det delikata sättet som han gör. Hur han gör det utan att dra på sig frisparkar. Jag antar att vi kommer få se honom i en annan klubb nästa säsong. Det verkar som att De Sherby också räknar med det. Och då hoppas jag verkligen att han spinner vidare på detta, för att man får inte få glömma heller att han är väldigt, väldigt ung. Han är väl bara är väl 21 år fortfarande. Helt sensationellt.
Briljant fotbollsspelare.
Nu valde ju Frida bort en favorit, så då kanske jag måste välja bort Kaoru Mitoma, för det har väl annars varit rätt uppenbara för mig att säga. För jag tycker väl han symboliserar liksom allt som varit lyckat med Brighton på något sätt också, med en spelare som bara går in.
Ja, men du säljer Trossard och inkommer Mitoma och så är det bara fortsätter som ingenting.
Men jag fastnar ändå på något sätt, det är liksom det mest, alltså man har varit liksom limmet i mitten också, och nyckeln både offensivt och defensivt, och du också ska vidare, är ju McAllister. som gör de viktiga målen också. Sen ska man väl inte se sig blind på det han gör i landslaget. Det har ju inte med Brighton på samma sätt att göra, men det är ju en del i det på något sätt. Hela hans, ja, hans genombrott som han haft den här säsongen tycker jag är ganska talande för hela Brighton. Så jag hamnar nog ändå på McAllister faktiskt. Men såklart att det var väldigt nära att bara säga mitt om att gå vidare. Dennis Undav låg givetvis nära också till
han. Fan alltså.
Han gjorde ju mål nu i alla fall, till slut i den här matchen.
Till slut. Ja, jag väljer att inte lägga någon vidare. Jag tycker både Caicedo och McAllister har varit fantastiskt bra. Och det är ju tufft för Brighton såklart att eventuellt båda de här två spelarna kommer lämna i sommar då. Men om det är någon klubb som kommer skaka fram två nya som kommer vara kandidater till årets spelare nästa år, så är det ju Brighton.
Man hoppas ju att det är några med Yasin Ayari, ja. Att han får alltså speltiden och...
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi tar oss vidare då. Nästa match, den var mellan säsongens flopp och en av säsongens stora succéer, nämligen den Chelsea mot Newcastle. Betydde ingenting den här matchen, slutade 1-1. Det är ett Newcastle som stormar mot en ny tid, en ny verklighet, en framtid där man kommer förmodligen befinna sig i toppskiktet, inte bara i England utan på sikt också i Europa, är väl det som är tanken och planen med den här investeringen. Det var tanken och planen med investeringen i Chelsea. Det har inte blivit så, Frida. Det blir en 12:e plats till slut väl för... måste ta upp det här för Chelsea. Jajamän, 12:e plats, 44 poäng.
Ja.
Det är ju rent bedrövligt om vi börjar med Chelsea.
Ja, jag tror att alla Chelsea-supportrar är ganska glada över att den här säsongen är till ända. Så att de kan få fokusera på mindre smärtsamma grejer i livet. Det här har ju gått helt åt skogen. Och det är ju faktiskt, ja, det är ju synd att Amazon inte har följt Chelsea den här säsongen så att de hade kunnat släppa en dokumentär om detta, för det här är ju verkligen dokumentärmaterial från att Thomas Tuchel får sparken till att Graham Potter kommer in till att, ja, man ser hur Potter skrumpnar ihop som människa till slut och bara är ett skal innan han får sparken, och Frank Lampard kommer in och det blir ännu sämre. Alla de här nya spelarna som inte ens får plats i omklädningsrummet. Det har ju varit ett fullständigt haveri, och det förstår alla. Nu har ju Mauricio Pochettino skrivit på sitt kontrakt, sägs det ju i alla fall. Han kommer att presentera sig inom kort också. Och faktum är att han har ju faktiskt en bra trupp att arbeta med, många spelare, särskilt unga spelare med mycket potential. Samtidigt så finns det fortfarande väldigt mycket att göra. Det är många spelare som kommer att försvinna nu. Mason Mount kan ju vara en av dem. Det såg ju ut som att han klev ut på Stamford Bridge efter matchen och på något sätt bara tog in det lite, att det här var hans sista match på Stamford Bridge i Chelsea-tröjan, så vi får väl se vad som händer där. Men jag avundas ju inte Pochettino den här utmaningen, för att det är en oerhört stor utmaning. Men om man lyckas få vissa grundläggande saker på plats, då finns det väldigt mycket potential i Chelsea att ta.
De tog alltså 30 färre poäng än vad de gjorde förra säsongen. 30. Du sammanfattade väldigt bra, Frida, men man blir liksom bara helt tom på ord när man ska försöka beskriva den här Chelsea-säsongen. Jag tror inte vi har sett ett större fiasko och haveri från en toppklubb på den här nivån. Alltså, med tanke på investeringarna också, är det makalöst. Vi går vidare till Newcastle, känner jag.
Ja.
Nej, men det, man blir arg.
Vi har ju pratat så mycket om det också, ja. Under hela säsongen. Ja, jag tror
Pochettino kommer förmodligen komma in här nu då, och han har ju såklart jättemycket spännande spelare, men han måste få ihop ett lag av det här.
Alltså det är ju ett fall framåt, även om man skulle liksom skolka från varje träning, då skulle de göra bättre resultat än de har gjort den här säsongen. Det är helt...
Newcastle såklart.
vad säger man, bolstered, vad säger man?
Boostade,
boostade utav ett par, fina värvningar. Alexander Isak har inte spelat jättemycket den här säsongen. Eller det tog ett tag innan, med skadefylld höst. Mm. Började fint, drog på sig den här skadan, var borta ganska länge, kom tillbaka efter vinteruppehållet och har stått för några riktigt, riktigt fina insatser. Bruno Guimarães kom in säsongen innan för stora pengar. Har också varit nyckel. Kieran Trippier, det är ju ändå investera, de stora investeringarna som har varit nyckelspelarna. Men Eddie Howe, när han kom in i det läget som Newcastle befann sig i på nedflyttningsplats, visserligen med nya ägare, så var han ju fortfarande en tränare som man, visst, han var lovande en gång i tiden i Bournemouth, hade inte gått så bra efter det. Hans aktier under den här säsongen har ju pekat rätt brant uppåt, och Newcastle är ju där uppe för att stanna. Det är väl inte någon som tror något annat.
Nej, och det är ju rätt så intressant det där också, på tal om Eddie Howes aktier. Det är ju verkligen så i tränarkarusellen att helt plötsligt så glöms en tränare bort. Jag tyckte att det kändes som att det hände med Eddie Howe, att han var så otroligt hyllad under ett par säsonger. Sen så fort det går lite dåligt, ja, men då är det som att han bara försvinner ur samtalet helt och hållet. Men han har ju visat här att, ja, såklart att han är en oerhört kompetent tränare, och han har ju verkligen fått ihop det här laget. Och ja, några av mina finaste ögonblick från säsongen har varit på just St. James's Park. Det är en fantastisk arena, det är en fantastisk stad, det är ett fantastiskt community och supportrar, och de njuter ju verkligen av den här framgången då, eller att de, ja, får lite framgång överlag, för att det här är ju trots allt en klubb som harvade ner i botten av tabellen när man hade Mike Ashley vid rodret, så att det är väl självklart att de njuter av det trots då. Sen kan man inte prata om mycket man vill om vilka ägare det var som kom in och tog över klubben, men jag menar, Premier League godkänd, det är ju det övertagandet, så att då finns det väl inte så mycket att göra. Man kan prata om det hur mycket som helst, men det är ju trots allt Premier League ansvaret ligger på. Så ja, Newcastle en väldigt bra säsong med många, många ledare också i laget, och en sån där spelare som jag har reagerat på lite grann, eller det är ju flera egentligen, det är ju Joey Linton dels, som liksom har gått från att vara en sorts hackkyckling till att bli en av de stora ledarna i Newcastle. Och sen är det faktiskt också Kär i mittlåset, som man ser där hur mycket det gör att bara man får in en ordentlig mittback bredvid sig, som han har fått nu i Sven Botman, då kan man lyfta sig själv också något oerhört. Och han är en sån spelare som också har gjort det, så att det är många individer i det laget som verkligen har, ja, men klivit upp på en ny nivå, och det är extra kul att se vilken status Alexander Isak har fått. Trots att, som du säger, han har trots allt bara spelat 22 matcher. Men han är ju verkligen en av de spelarna som hyllas mest efter den här säsongen. Och det är väldigt kul att se.
Ja, lyckas göra 10 mål på de matcherna, det är väldigt bra.
Det säger ju en del också. Det som sagt att det här Newcastle, det är inte som att de har gått in och värvat liksom Neymar och Ousmane Dembélé för pengarna och sen gått in och bara haft massa stjärnor. Utan det här är ju ett lag som har funderat över vad de investerar slantarna i. Och framförallt också haft en väldigt skicklig tränare som fått ihop det här. Det är ju en jätteöverprestation med den här truppen att ta en Champions League-plats. Och det var nog ingen som väntade sig att deras liksom resa uppåt skulle börja så här snabbt, så här tidigt, så här brant uppåt som det nu har gjort. Och det ska bli väldigt spännande att se vad de gör i sommar och vad vi kan vänta oss av dem nu när de ska spela Champions League-fotboll igen.
Ja, det blir såklart intressant att följa och se vad de ska göra i sommar också, för det ska nog fortsätta värvas, gissar vi, till Newcastle.
Men jag hoppas att det inte blir att de bara kastar pengar i vilt nu, utan att de ändå ser att, nej, men nu ska de värva verkligen spelare som förädlar där de redan har byggt upp. Då kan det bli ganska bra, tror jag.
Vidare till Brentford, Manchester City.
Bästa spelare också.
Jo, för fasen, det glömde jag. Bra, Frida. Då utser vi årets spelare i Chelsea.
Todd Bowley.
Ja, det finns bara en.
Den är inte lätt, hörrni.
Ja, det finns bara en, och det är ju Thiago Silva. Jag tror att alla är överens om att hur dåliga de än har varit, så har han i alla fall varit bra och mer därtill. Chelsea ska vara glada över att de har honom.
Han höll dem flytande en stund i höstas där.
Det seriösa svaret är givetvis Thiago Silva.
Ja. Newcastle, det är svårare. Det finns många att ta av.
Jag säger Bruno Guimarães, men det är inte ett självklart svar. Motivation egentligen, eller motivering tycker jag är överflödig, bara se på vad han har gjort på plan liksom den här säsongen.
Jag gillar Guimarães jättemycket, men tycker ändå att det är Kieran Trippier. Han har kommit in som en väldigt stor ledare. Han har varit väldigt, väldigt bra rakt igenom hela den här säsongen och lyft det här laget både defensivt men framförallt offensivt också. Så att för mig är det Kieran Trippier.
Då, Brentford City. Brentford vann den här matchen. Betyder ju ingenting för någon egentligen. Det här var två lag som var bekräftade på sina respektive positioner.
De har ju vunnit dubben mot Man City den här säsongen.
Ja, de har ju till och med gjort det. Även att det här var en sån där match som var mer utav träningsslaget. Jag gissar att kanske Håland hade velat förbättra sin målstatistik, men han fick inte ens spela.
Pep Guardiola, jag ska ställa upp med starkast möjliga lag, eller vad det var han sa inför, och så bänkar Håland. Ja. Det är nästan lite småsadistiskt att låta Håland sitta på bänk hela sista matchen. Låt han fixa sig mer mål liksom.
Ja, men det är liksom, men det är också så här, men då fick vi lufta Cole Palmer och Rico Lewis och Sergio Gomez och så där. Ja. De var inte det enda laget som luftade lite spelare i en sån här betydelselös match. Men det är såklart, de har dessutom en väldigt viktig match kvar på schemat. En Champions
två
League.
Viktiga matcher
kvar. Två viktiga, en FA Cup-final och en Champions League-final. Även att den där FA Cup-finalen tror jag de kan ha och mista i jämförelse med den där Champions League-finalen som de har kämpat för nu i ett decennium ungefär. De Abu Dhabiska ägarna, det har ju varit den trofén de har haft siktet inställt på, och nu är man framme i sin blott andra final. Frågan är om man kan hålla nerverna i styr den här gången.
Alltså om de inte vinner den här så kommer de aldrig vinna. Alltså, det är nästan känslan man får, och det är väl det som talar emot dem, att de är så otroligt stora favoriter på förhand. Men med det sagt så ja, inte är det bra i den där typen av matcher. De vet vad som krävs i den typen av matcher. Vi får väl se.
En fotbollsmatch vet man aldrig.
Så är det.
Frida, vad finns det att säga mer om det här Manchester City-laget?
Ja, vad finns det att säga?
Som vi inte har sagt under säsongen.
Ja, jag tror vi får säga att vi har sammanfattat det ganska bra under säsongens gång. Men man slås ju än en gång av hur Pep Guardiola har hittat ett nytt sätt att vinna på. Vi pratade lite om det kring Arsenal, att de har haft sin startelva, de har haft sitt sätt att spela på. Men City har ju på något sätt, eller Guardiola har ju tvingats att tänka nytt, för han har ju sett att det har funnits saker i Man City-spel som inte riktigt har fungerat. Men det har han verkligen stabiliserat, även om ja, den här sista matchen var ju ingen höjdare kanske, men ja, översett över hela säsongen så har han ju verkligen byggt, eller han har ju fått fram ett oerhört slagkraftigt lag, och framförallt och formationsmässigt att han har hittat ett väldigt starkt sätt att vinna på.
Det är också så här, Pep Guardiola, han gör ett byte i den här matchen. Han slänger in Che Charles, så nordirländsk. Hur gammal är han då? Han är 19.
14 år.
Inte hört talas om innan. Det enda bytet han gör i den här matchen.
Den finaste, alltså också så här att han, och då slänger han in Ederson i mål. Det är det som är så underligt. De har ju precis förlängt med Scott Carson. Ge honom en match då liksom, när du ändå ska kasta runt.
Ja, outgrundliga är och Pep Guardiolas vägnar ibland.
Ja, jag tror inte han var på bänken ens.
Nej, han var inte ens på bänken. Det var Stefan Ortega som var på bänken.
Att han har förlängt i alla fall.
Ja. Brentford då gör ju en jättefin säsong igen. Slutar på den övre halvan. Kommer såklart påverkas utav Ivan Tonys avstängning här till nästa säsong. Får se om de plockar in en viss Viktor Gyökeres. Vi ska nämna honom sen när vi pratar om den här playoff-matchen från i lördags också. Vi har pratat rätt mycket om Brentford också. Det är ett lag som kommer få kriga nu ett par säsonger för att behålla bra spelare, för att behålla den här farten och den här placeringen. Det är ett tufft lag att möta för alla. Jag menar, dubbeln över Manchester City, det är inte någon annan som har gjort.
Man trodde de skulle kollapsa när Eriksen försvann, med tanke på hur viktig han var under våren där, men det har de ju uppenbarligen inte gjort, och det är ju, ja, slår över sin vikt ännu en säsong, kan man väl lugnt konstatera. Vi får se hur länge den här sagan fortsätter.
Då får ni ta ut årets spelare i Brentford.
Det måste väl bli Ivan Toney, eller? Alltså, jag tycker det. Även om det finns liksom smolk i bägaren med tanke på det som har skett efter.
Mm. Det var låga odds på det. Nej, förlåt. Det var...
Ja, den... förlåt. Men alltså, den stod ju där också i spelargången där och fick väl inte vara med där ute och gå ära varvet, och verkade ju väldigt rörd av liksom ledsen situationer. Det kan man förstå. Det är en väldigt sorglig historia alltihopa, men sett till vad hela säsongen och vad de har gjort på planen, så kan jag inte säga annat än Ivan Toney ändå, känner jag.
Mm. Det är Mattias Jensen för min del, på tal om det här att Christian Eriksen försvann. Jag tycker verkligen att Jensen har klivit fram och tagit över den där rollen och fått, ja, men visa framfötterna ordentligt nu när han har fått större utrymme. Han hade ju en väldigt hackig första säsong, men tycker att han har varit fenomenal denna. Mm.
Ja, nu får ni den delikata uppgiften att utse årets spelare i Manchester City då, Frida. Du får börja.
Ja, alltså...
Finns några bra?
Det finns väldigt många att välja bland. Men det känns konstigt att inte välja killen som har gjort 36 mål den här säsongen. För mig är det Erling Haaland.
Jag satt och tänkte, kommer hon säga Rodri nu? Men
Kevin De Bruyne, nej, det är nog kanske i så fall. Men inte ens han har ju varit. Han har ju suttit på bänken i vissa matcher. Det glömmer man lite. Så att, nej, det får bli
honom. Du har petat typ. Ja. Nej, såklart det är Erling Braut Haaland.
Mm. Vi nöjer oss så. Jättefint. Vi går vidare och ska säga något om Crystal Palace, Nottingham Forest. Ja, Crystal Palace med Roy Hodgson. Han kommer väl inte vara där till hösten.
Ja, så i någon roll kommer han nog vara
i kvar. Någon roll.
Ja, vi är lite osäkra åt en. Nu har det faktiskt börjat prata om att han möjligtvis kan få fortsätta som huvudtränare. Innan har det pratat om att han skulle vara kvar i någon sorts mentorsroll. Men vi får väl se vad som händer.
Så, vad fan, de har ju redan blivit av med honom en gång.
Han tycker det där är så kul. Det var
han är 75 år gammal. Han fyller 76 i augusti. Borde inte
vi snarare titta på något sånt som att liksom, wow, att han fortfarande har brinnet och är där.
Ja,
ändå,
du är lite så här åldersdiskriminering från psyksida.
Ja, men alltså så här, för att oftast bara, ja, men den där dinosaurien måste ju bara ge upp nu, är det ju liksom den allmänna konsensen. Men i Roy Hodgsons fall, för jag är mest bara glad nu för tiden, för man märker att, ja, men han kan inte hålla sig i pensionen. Jag tycker det där är för roligt fortfarande, och han gör det ju uppenbarligen bra fortfarande också.
Och det är ju såklart en karaktär, en person inom den engelska fotbollen som är enklast att tycka om. Det finns väl ingen som inte gillar Roy Hodgson på något sätt, men det är bara känslan att när han har varit där och de skulle gå vidare och de skulle göra någonting annat utav projektet Crystal Palace.
Och då är de på nästan åka ur istället.
Ja visst, man måste våga någonting också. Det är klart att man kommer lösa en 14:e plats med Roy Hodgson, och det kommer vara liksom trögt och svårspelat på Sellers Park och så vidare. Men det kommer inte bli någonting annat.
Alltså till Hodgsons försvar nu måste jag ändå säga att Crystal Palace är ju inte alls så pragmatiskt som man kanske föreställer sig dem under honom nu. De har ju faktiskt spelat en ganska så offensiv fotboll, anfallit med mycket folk. Så att det känns ändå som att han har ändrat sig lite grann i alla fall. Att det kanske inte är... Det är inte exakt den Roy Hodgson som under förra sessionen i Palace.
Så kommer det inte se ut i hösten. Jag lovar er. Då kommer han ha drillat in det här försvarsspelet under försäsongen igen, och så kommer vi stå där. Ja, fan, det är... Jag har inget förtroende. Nottingham Forest var ju en intressant situation de befann sig i, med 23 nya spelare i början på den här säsongen. Det har tagit...
Sen blev det 30 typ, va?
Ja, det har tagit i stort sett hela säsongen att spela ihop det här laget, men nu börjar de ju faktiskt kännas som ett lag ändå. Och ja, det är svårt att veta hur man ska göra när man går upp som Nottingham Forest gjorde. Man hade mycket utgående kontrakt, mycket spelare på lån. Det fanns ju ingen trupp där att spela Premier League-fotboll med, som man var tvungen att värva. Det ska man ju komma ihåg, de har ju inte värvat bara för sakens skull. Vid något tillfälle så började man värva för sakens skull också, kändes som. Men ändå, med tanke på förutsättningarna som de gick upp till Premier League med, så är det ju en god, fullt godkänd säsong.
Ja, så jag är framförallt förvånad över hur, och jag antar att det delvis måste vara på Steve Cooper, hur han på något sätt har lyckats få in en väldigt tajt lagkänsla i det här laget på rekordtid. Jag menar, när de säkrade nytt Premier League-kontrakt, om jag inte minns helt fel, så stod redan Lodi och med tårar i ögonen och tittade upp mot supporterna. Jag tänkte, visste han ens vad Nottingham Forest var för ett år sedan? Jag menar, nu kanske jag är lite för hårdragen så, men jag tycker det är rätt fantastiskt att se hur många som verkar ha fått väldigt starka känslor för Nottingham Forest på så väldigt kort tid. Och ja, det är ju bara att lyfta på hatten då för Steve Cooper, för jag antar att han har någonting med det att göra.
Verkligen. Och Taiwo Awoniyi, målprotokollet igen. Han lyckades skrapa ihop 10 mål den här våren. Han hittade en helt otrolig målform. Vi får börja med att utse årets spelare i Crystal Palace då, Frida.
För min del så är det Olise. Dels så är han ju väldigt väldigt skicklig på fasta situationer. Han är ju faktiskt den första Palace-spelaren, om jag inte minns helt fel nu, eller om jag inte får helt fel för mig, som har gjort tvåsiffrigt med assist under en Premier League-säsong, vilket ju är, han har gjort 10 stycken. Och ja, jag tycker att det talar för sig själv egentligen. Och han är ju ändå en sån spelare som man tänker att där finns ännu mer att ta av. Han har inte infriat all potential än. Men för mig så blir det Olise.
Och då tar jag den andra anledningen Crystal Palace har att ändå se ganska ljust på nästa säsong, till skillnad från Patrik Syks farhågor, genom att lyfta Eberechi Eze istället. Mm. Som jag har gjort flera av de målen som Olise har spelat fram till också. De där två är ju två väldigt fina fotbollsspelare som de har till sitt förfogande i alla fall, som är värda att bygga runt om de får behålla dem.
Mm. Verkligen. Så lämnar vi de två
Forests årets spelare då.
Ja, just det. Jag har lite bråttom här för tiden springer
iväg.
Vem av alla 30 nyförvärv, jag säger det dyraste av dem alla, Gibbs White.
Ja, jag säger samma sak, och vi pratade om honom ganska mycket i förra avsnittet, så att det kanske kan stanna vid att han är en bra ledare.
Ja. Yes. Verkligen. Everton Bournemouth. Här var det mycket ångest på Goodison Park igår. Och det dröjde fram till så med nästan en timme spelad innan Ducoré kliver fram och bombar in den bollen. Det var som att han ville ta med sig hela målnätet upp på bortaläktaren där, den bollen. Och det var precis vad Everton behövde, och det var så förlösande. Och ja, det märktes att det släppte någonting när det målet. Alltså, det var en boll som studsade rätt. Det var en boll som gick in äntligen för Everton, för det har varit så motigt och det har gått så trögt, och det var ett så sorgligt lag under Frank Lampard som Sean Dyche inte har lyckats göra sådär jättemycket med under sin period. Det har väl kommit in någon slags ryggrad i det här, och till slut så landar man då med en poäng till godo ner till nedflyttning och nytt Premier League-kontrakt.
Men hur många gånger ska vi befinna oss i den här positionen, eller snarare hur många gånger ska Everton befinner sig i den här positionen innan det får ett slut? Jag fick faktiskt gåshud av Sean Dyche, hans intervju med BBC efter matchen var väldigt, väldigt bra. Och där han, alltså Sean Dyche var ju inte överlycklig över att de hängde kvar. Det är klart att han var lättad och jobbet är gjort nu för hans del, men han menar ju på att det finns ju så mycket mer att göra här. Nu måste vi ta klubben till nästa steg. Nu måste vi se till att inte hamna i den här positionen år ut och år in. Och just nu så vet jag faktiskt inte riktigt vad Everton står för, vad de är för klubb, vad de har för DNA. Jag tycker att allt med Everton är väldigt suddigt. Och de här ekonomiska övertrampen som de sägs ha gjort också, de vilar ju lite grann som en, ja, liksom över dem. Vi vet ju inte vad som kommer ske med det. Men ja, det verkar ju som att Dyche är taggad på att stanna kvar, och jag tycker nästan att han kan få förnyat förtroende nu nästa säsong också, för att på något sätt måste de bara välja en väg här att slå in på. Och jag tror inte att han är en helt dum tränare att ha om man nu ska se till att säkra Premier League-kontraktet tidigare under säsongen jämfört med vad det har blivit nu. Att det blir såna här kniven mot strupen situationer. Så att vi får väl se vad som sker. Men ja, det är väl klart att det var förlösande som du säger för Everton-supportarna.
Mm. Ja, men det här är ju en klubb som ska ha ambitioner att slåss på den övre halvan av tabellen snarare än ambitioner att säkra ett kontrakt så tidigt som möjligt. Och det är därför ganska befriande att höra det Sean Dyche säger efter matchen också, när han klarar att det här är inte bra nog. Vi ska inte vara glada här, att vi ska vara i den här sitsen. Så att sen vet inte jag om han kanske håller inte med för det, om han kanske är rätt man för det, men han lägger i alla fall argumenten för att han fattar vad det handlar om, vad Everton borde vara. Sen är ju frågan vad de kan bli nästa säsong redan. Men ja, de klarar sig ännu en gång på ett eller annat vänster, och ett väldigt fint mål av Doucouré. Men
vi pratar här alltså om laget som är på 8:e plats i Europa över highest net spend senaste 10 åren.
Och fått ihop det där.
Och fått ihop det här.
Det är fascinerande. Och då har vi, om man tittar då på ett annat lag som kanske spenderat sina slantar på ett smartare sätt, så var det ju Bournemouth som de mötte här, som ändå säkrade kontraktet i ganska god tid. Tycker de har något intressant på gång. Sen hur långt det räcker, det blir intressant att se vad de gör i sommar och se vad de kan, om man kan stöta tillbaka och liksom lyfta nästa säsong. Jag tror att de har möjlighet med det. Det finns väldigt många spännande spelare i det här laget om man får behålla den stommen som jag tror ganska mycket på sikt här. Dan Guatara är ju en till exempel som kan bli nog väldigt bra på längre sikt. Solanke har ju visat att han visst håller han Premier League-klass också när han har fått förtroende som han har fått i Bournemouth. Så att, det är väl ett lag att titta på i sånt fall som gör något smartare med pengarna.
Det jag gillade allra mest från den här matchen var att O'Neill drog på sig ett gult kort och sågade domarna efter matchen. Trots att det är sista matchen för säsongen, de har redan säkrat kontrakt, allting är lugnt. Men han kände ändå att han behövde få utlopp för sin vrede och anser ju att domarna inte håller måttet i Premier League. Så att, ja, en sista känga. Vi får se vad han får för straff för det. Men han tyckte uppenbarligen att det var värt det.
Ja, då tar vi årets spelare i Everton.
Jordan Pickford, säger jag. Tycker inte att det råder någon tvekan om att han har räddat dem vid otaliga tillfällen den här säsongen.
Instämmer med föregående talare med Tarkovsky, Cody, duon där nära till hans också. Men nej, Pickford blir det.
Mm. Och i Bournemouth?
Billing, säger jag ändå. Med Senesi som jag tycker har varit väldigt bra, som de har värvat in som stark tvåa där också.
Jag säger Billing med betydligt mer självförtroende. Jag tycker inte det finns någon som är i närheten av honom. Hans mer framåtlutade roll på mittfältet, tycker jag, han har gjort det väldigt bra i den. Han tar snabba löpningar in bakom backlinjen, för mig utan tvekan han.
Mm. Han är en sån där som ser ut som att han inte ska klara av det han precis tar sig för, och så gör han alltid det.
Det gillar man ju.
Det är en riktigt skön karaktär.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Vi tar oss vidare då. Leeds Tottenham. Vi säger tack och hej till Leeds. Vi hade det på känn inför den här sista omgången. Nu fick vi det bekräftat. Man fick dessutom stryk i sista matchen med 4-1 mot Tottenham.
Moraliskt jobbigt det måste varit när de har fått det här reduceringsmålet. Det finns ändå lite hopp på Ellen Road. Kommer Harry Kane och gör mål 30 för säsongen direkt efter, mer eller mindre. Och det var nästan där, that's it. De var ju inte nära i den här slutdramatiken på något sätt, och stökig säsong som slutade i att inte ens Big Sam kunde rädda dem.
Nej, då är det illa när inte ens Big Sam kan göra det.
Ja, jag tycker det är ganska tydligt att Leeds, de tappade fokus redan när de sparkade Marcelo Bielsa. De har inte återhämtat sig sedan dess, och det är ganska tydligt att de verkligen måste sätta sig ner nu i sommar och komma fram till vad de är för typ av klubb och hur de ska gå vidare, för att de har helt gått vilse. Och tyckte ändå att man såg lite goda tendenser, särskilt i mötet med Newcastle, som visade att ja, men de har kanske lite kämpaglöd kvar i sig. Men nu var ju allting helt borta, så att ja, en väldigt, väldigt deppig säsong för deras del.
Mm. Tottenham också var med ett tag in på hösten där, har rasat sedan dess, och sen har det varit det ena beslutet efter det andra som har gått fel. Ryan Mason har inte varit speciellt framgångsrik som någon slags interim på slutet. Nu handlar ju egentligen allt om Harry Kane. Han gör 30 mål den här säsongen. I den här sorgliga, deppiga säsongen för Tottenham, så gör han 30 mål. Han är alltså bara 6 bakom Erling Haaland.
Vi kan väl slå fast att han är årets spelare i Tottenham.
Ja, det kan vi göra. Ja. Men frågan är nu, om Harry Kane försvinner, vad händer med det här Tottenham? Vem ska ta över? Vem ska träna det här laget? Alltså, det finns fortfarande stora investeringar gjorda. Det finns en ganska hög intäkt. Man har byggt sin arena. Allt det här. Men vad händer om Harry Kane försvinner?
Vi är ju på väg att hamna i samma typ av situation som de satt i 2021 när de inte fick in någon tränare, och till slut så plockar man in Nuno som går rakt emot deras DNA, eller hur i alla fall Daniel Levy påstår att de vill spela fotboll. Och det som är så märkligt är att Tottenham är ju en attraktiv klubb att ta över egentligen. Alltså inte bara det här med att det finns en trupp med, ja, men ändå med en hel del klassspelare ändå, får man säga. Visst, truppen är inte jätteväl balanserad, men det finns det ju gott om potential, och inte minst då Harry Kane, beroende på om han stannar eller inte. Men också att det är en klubb som är placerad i London, vilket är väldigt attraktivt, gör det också lättare att locka spelare. De har helt otroliga faciliteter, den bästa arenan i Premier League, som också är en av de bästa arenorna i världen. Varför kan de inte få in en tränare tidigare? Ja, jag tycker att det är märkligt, och jag tycker att Levy behöver få mer stöttning kring de här besluten också, för att nu har han gått fel så många gånger de senaste åren, att det känns som att någon behöver kliva in där och hjälpa till och guida dem rätt. Vem som än kommer in nu som tränare, nu känns det som att man är tillbaka på ruta ett återigen, efter att Arne Slott meddelade där att han kommer stanna i Feyenoord. Den anställningen måste bli rätt för att Tottenham ska kunna få ordning på detta. Så att vi får se vad som sker, och jag tror att det kommer väl också påverka huruvida Harry Kane stannar eller inte. Så att det lär hända en hel del där i sommar.
Sluta snåla och betala det som krävs för att ta in Julian Nagelsmann om man är öppen för det. Det är liksom den känslan man nästan får. En klubb som Tottenham har resurserna för
det. Jag tror
inte
att det har med pengar att göra i hans fall. Alltså, så som jag har förstått det, så är det andra saker som han har begärt som Levy har varit, eller det är inte bara Levy, det finns ju fler som bestämmer det egentligen, men som de har inte varit helt övertygade om. Jag tror, och nu gissar jag bara, detta är ingenting jag vet, jag tror att det är så att Nagelsmann vill ha in en sportchef också, och att han vill välja sportchef. Och jag tror att ledningen har varit lite sådär, ja, vill inte gå med på det. Så att, ja, men vi får se vad som sker.
Det gick ju så bra med den förra tillsättningen av sportchef
Paratici, ja, det gick inte jättebra när han slutade, inte superbra, och det har ju också påverkat.
Inte så bra för honom själv heller nu för
tiden. Nej, det är ju det som är grejen, det har ju också påverkat dem, så att det har varit en väldigt, ja, en säsong som har varit en enda stor besvikelse. Vi får väl se om Kulusevski blir kvar, han vet ju inte själv vad som händer. Dock så sitter han ju på en massa affischer, reklamaffischer för deras resa till försäsongsresa till Thailand, så att jag vet inte om man kan ta det som ett tecken på att han möjligtvis blir kvar, men vi får väl se, det lär hända mycket där i alla fall kommande månader.
Det lär du göra. Bäst den här säsongen i Leeds, Makoto?
Jag säger en spanjor, och nej, jag ska inte säga Mark Rocca, lugn nu, utan det är Rodrigo skulle jag säga, som visar att han faktiskt kan göra mål fortfarande, och nu svalnade han av sen under säsongen också och hade väl en skadebekymmer och så vidare, men överlag i en undermålig säsong så hamnar jag på honom.
Jag vet inte vad du säger om Rodrigo, att han gör sin bästa säsong när Leeds gör sin sämsta, men jag håller med.
Det ligger mycket i det.
Det får bli han.
det får bli han. Ja, och i Tottenham så behöver vi inte ens, vi var redan överens om att det var Harry Kane, va?
Ja.
Han håller lite högre nivå än resten i det laget, det får man ändå säga. Leicester, West Ham United, Leicester City, mästare 2016, ner i Championship 2023, alltså bara 7 år senare. En bedrövlig säsong, en trupp som är alldeles för bra för att åka ut, är känslan. Men det är som att de klamrade sig fast för länge vid Brendan Rodgers. Det var ett projekt som hade behövt en ny röst, en ny ledare, en ny kapten för den här skutan. Det känns som Brendan Rodgers ville lämna, men han ville samtidigt inte bli av med sina pengar som det hade innebär burit om han hade klivit av självmant, utan väntade på att få sparken. Och den här situationen drog ut alldeles för långt på tiden. Och till slut så fanns det inte tillräckligt mycket tid kvar att rädda upp den här säsongen. Man vinner sin sista match mot West Ham, men det räcker inte.
Man undrade ju vad de sysslade med i somras när de inte värvade någon, väntade till de sista dagarna, höll på och kohandla om Fofana, fick till slut sitt överpris och sen så har de ingen tid att investera pengarna. Nej. Panikköper Wout Faes, inte så mycket mer, gör ingenting för truppen överhuvudtaget. Kasper Schmeichel drar, nej det behöver vi inte erkänna, vi har Danny Ward i truppen. Jättekonstiga beslut, och där tänkte man ja, men vad håller de på med, de kommer nog inte vara med och slåss om de Europa-platserna i år i alla fall. Ja, det gick 100 gånger värre än det, och med facit i hand så ska man väl inte vara förvånad med tanke på hur de sköttes under sommaren, men såklart det här är ett sånt otroligt underbetyg för det materialet de har. De åker ur med James Maddison på mittfältet, med Jori Tielemans på mittfältet, med Jamie Vardy och Iheanacho i anfallet, och Harvey Barnes, och jag kan sitta och namedroppa hur många skickliga fotbollsspelare som helst. Det är fullkomligt haveri att de inte räddar upp det, när vi i ungefär 35 omgångar sa ja men de kommer ju lyfta och klara sig förr eller senare, de är ju för bra för att åka ur. Nej, det var de uppenbarligen inte.
Man måste komma ihåg också att Leicester har alltså, de ligger 7:a i tabellen för löneutgifter. De har otroligt höga löneutgifter, inklusive då, precis som du var inne på, psyk, det här med Brendan Rodgers. Han var oerhört bra betalt, och det är ju en rad sådana strategiska beslut som har lett till att ja, de har inte kunnat plocka in nya spelare. De har övervärderat spelare, tycker jag också, till viss del. Mm. Att de inte sålde av några i sommar. Så nu är det ju 7 spelare som har utgående kontrakt i sommar. Ytterligare några till kommer att försvinna. Så att oavsett om de hade hängt kvar i Premier League så hade det krävts en total ombyggnation av den här truppen. Och det var ju det Brendan Rodgers satt och sa för 1,5 år sedan, öppet på en presskonferens, att det här måste ske nu om Leicester ska kunna prestera lika bra kommande säsong som supporterna på något sätt har blivit vana vid. För det ska också sägas att det var oerhört bra stämning. Jag var ju på King Power Stadium under gårdagen, och det var oerhört bra stämning, särskilt inledningsvis, som en av de bästa stämningarna jag har hört under den här säsongen faktiskt. Men det finns också den här känslan bland Leicester-anhängarna att de lite grann har svävat iväg. Det var visserligen bara 7 år sedan de vann Premier League, de har vunnit FA-cupen sedan dess också, men det var som att de började begära väldigt mycket. Och visst, ägarna, de öppnade plånboken och de har spenderat mycket pengar, de har spenderat 100 miljoner på en ny träningsanläggning. Det är inte så att det har snålats in på något sätt, men de har fattat en rad felbeslut och som har försatt sig i den här positionen. Och när jag lyssnade på radion på väg tillbaka till stationen, så var det ett Leicester-fan som hade haft årskort, påstod han själv i alla fall, i 25 år, som ringde in och sa att ja, det här var sista gången. Jag kommer inte köpa nytt säsongskort nästa. Jag kan inte sitta och titta på Championship-fotboll. Och tänkte att ja, jag tror att det är där vi har hamnat på något sätt. Leicester har trott sig varit för fina för Championship. Och då är det lätt att man hamnar i den här situationen. Och för att återgå till den här intervjun som Daesh sa, för jag tycker att man ändå kan, man kan göra vissa kopplingar kring det han sa och Leicesters position nu. För att Daesh sa att man behöver förstå att saker och ting ordnar inte sig av sig själv. Man måste lägga ner jobbet, och Leicester har inte gjort det. De har, precis som McCarthy nämnde där, hela säsongen så har de gått runt och sagt att, och Brendan Rodgers också, att om man fortsätter vi prestera så här så kommer det vara lugnt, fortsätter vi prestera så här så kommer det vara lugnt. Ja, men till slut så är det inte det längre. Och det sägs ju att det har funnits sprickor i truppen, att vissa har varit upprörda över att vissa spelare inte har lagt ner jobbet på träningar, att vissa har ringt in sjuka till träningar och sen så har de dykt upp på golfbanan 100 meter bort och spelat golf, den typen av grejer. Och det är ju verkligen verkligen oroväckande, så att det ska bli väldigt spännande att se Leicester nu nästa säsong, vad de får ihop för trupp för det första, vem som blir tränare. Jag är inte säker på att Dean Smith blir kvar, men vi får väl se. Men nej, vilket oerhört ras alltså, på 7 år. Ja. Sanslöst.
Och det är väl ganska troligt att många av de här spelarna, James Maddison, alltså Thielemann sitter på utgående kontrakt till exempel. Ja, Maddison gör ju inte det, men han kommer förmodligen säljas.
Man kan väl fråga sig om han ens hade ett kontrakt den här säsongen, med tanke på att han har knappt varit där liksom i sinnet, känns det som, och det är många spelare överlag.
Harvey Barnes och så vidare och så vidare. Det finns jättemycket spelare som antagligen kommer spela Premier League nästa säsong, men inte för Leicester då förstås. West Ham United har haft en märklig säsong, var länge indragna i den där bottenstriden också, krånglade sig ur den, och nu ska man spela final i Conference League, och vinner man den, då kommer man ju gå härifrån och känna, alltså West Ham-supporten kommer känna att det här är ju en 5+-säsong.
Ja, men det är ju en historisk säsong om de skulle vinna, det är precis det som är så.
Och då kommer de kliva in i nästa säsong liksom med ett enormt sprätt i steget och luft under vingarna, och David Moyes kommer vara, ja, vi får väl se. Jag lyssnade på en West Ham-supporter som sa, han kommer bli odödlig om man vinner den här trofén. Men jag hoppas verkligen inte vi ser honom i augusti igen. Så att, ja, jag tror kanske de gärna skulle vilja bli av med David Moyes. Men tar de den här trofén, så är det ju en otrolig succé trots allt för West Ham.
De har ju faktiskt inte, till och med om de har vunnit, så har de ju faktiskt inte varit speciellt bra. Eller har varit många, många dåliga matcher som West Ham har varit involverade i. Och det säger väl en del, men precis som du säger så har de ju alla sina tankar nu på Europa Conference League. Det var ju inte deppiga miner på något sätt här under gårdagen. Jag menar, de tillresta fansen, de sjöng lite om säg hej till Millwall och såna där saker för att håna Leicester-supportrarna, men de är ju överlyckliga för de tycker att säkert kontrakt och en eventuell trophy, pokal,
trofé.
De tycker att det vore drömmen, så att det är en väldigt märklig säsong för West Ham på det sättet. En berg-dalbana har de flesta beskrivit det som, och det kan man väl skriva under på.
De ska vara väldigt glada att det fanns andra klubbar som var ännu sämre, det är väl det man kan säga.
Årets spelare i Leicester, Makoto
Maddison, hamnar jag väl ändå på, som har hållit någon form av nivå stundtals i alla fall och varit den där offensiva kraften vi vet att han kan vara. Men det är svårt att välja ut någon i det där laget den här säsongen.
Frida?
Ja, det blir väl Maddison kanske då, motvilligt på något sätt.
Ja, men det är lite.
Ja.
Ja. Och i West Ham?
Inte lätt där heller, men alltså standardformulärsvaret är väl Declan Rice. Ändå Benrahma tycker jag kan få en shout, som jag tycker har gått fram och gjort ganska många viktiga mål och sånt när de har räddat kontraktet här i slutet, men Declan Rice får svaret bli.
Det är många spelare i laget som har underpresterat. Declan Rice har ju faktiskt inte heller gjort sin bästa säsong, men nej, jag landar väl ändå i honom. Jag tycker att Paqueta, hade han börjat
som han slutade.
Ja, inte ens börjat. Hade han varit så här 6-7 månader av säsongen, så hade jag sagt honom istället. Jag tycker att han har varit riktigt, riktigt bra de här senaste månaderna. Så att det var ju uppenbarligen en bra värvning. Men det får nog bli Declan Rice för min del nu. Han lär väl lämna i sommar också. Mm.
Det känns ju så. Ja, vidare. Vi har 2 matcher kvar. Manchester United Fulham, den betyder ingenting.
Det sker redan straff.
Det sker, jag fick redan straff. Det är ju också en unicorn i hans karriär. Han har inte redan speciellt många straffar. Men han fick göra det. Han blev ju också då tilldelad den här Golden Glove för flest hållna nollor. Det blev ingen nolla den här. Fulham fick göra ett mål. Men Manchester United gör det de ska den här säsongen. De tog klivet upp på tredje platsen, visar att man är ett topplag. Ten Hag har fått liksom det här laget att den här maskinen, vad ska man säga, den här ångvälten som Manchester United är, och när en ångvält står still är det svårt att få igång den igen, men han har fått den att röra sig framåt. Och det är väl den främsta känslan man tar med sig härifrån. Nyförvärven Casemiro har varit briljant. Det är ju inte alltid Manchester United har köpt stora stjärnor och att de kommit in och varit så bra i United, men här har han ju faktiskt levererat. Christian Eriksen har varit jättebra. Det har liksom funkat för dem, och det känns som att den här säsongen var en språngbräda för att fortsätta få fart på den här ångvälten att utmana ännu högre upp.
Ja, nej, men så är det. Jag tyckte du sammanfattade det ganska bra. Det finns inte så mycket mer att tillägga. Det enda är väl på något sätt att ja, de måste göra fler mål framåt, eller de får gärna få in en striker här i sommar så att de kan bli ännu mer slagkraftigt på sikt. Och sen så har de ju haft sina dippar under säsongen som har varit väldigt låga, som 0-7 borta mot Liverpool, som fortfarande, eller i mitt tycke så är det mest häpnadsväckande matchen den här säsongen. Det är ju ett helt sjukt resultat. Sett till då att Liverpool faktiskt inte hade...
Pun intended.
Ja, precis. Sett till då att Liverpool faktiskt inte hade så där jättemånga avslut på mål heller, utan bara allt.
Nej,
allt
och att Liverpool var så jävla dåliga under den här perioden och kom dit med dåligt självförtroende, så plötsligt, och Manchester United var jättebra, plötsligt så står det 7-0 till Liverpool. Man ingen fattar någonting.
Så att det finns ju en del att göra fortfarande för Ten Hag, men jag tycker ju, precis som du säger, det är ett fall framåt. Och Lindelöf, han gjorde ju en intervju här för någon vecka sedan där han sa just det här med hur mycket enklare det är att spela fotboll när man kan kliva ut på planen och faktiskt veta vad tanken är att man ska göra. Och jag tycker man har sett det hos honom också, att han har ju faktiskt haft sin bästa period sedan han kom till Manchester United nu den senaste månaden.
Verkligen.
Och det är ju säkert också för att man blir tryggare av att spela i ett ordentligt spelsystem, ett satt spelsystem, och det har ju Ten Hag onekligen.
Men det är lättare att spela med Varane än med Harry Maguire.
Ja, jo, det är också. Men han spelade ju med Maguire här igår. Ja. Så att...
ja. Kan det väl ha varit hans sista match United-tröjan, Harry Maguire, möjligtvis. Vi får väl se.
Eventuellt. Vi får se. Fulham gör ju utifrån sina förutsättningar en fantastisk säsong. Ja. Det här, de införlivar allt som de någonsin har kunnat drömma om egentligen. De placerar sig i mitten av tabellen utan att göra de här stora investeringarna, utan man spelar i stort med det materialet som man klev upp med. Mitrovic har ju varit otroligt viktig, men man har även klarat av den här perioden när Mitrovic varit skadad och inte tappat för mycket, och det är en briljant prestation av Fulham. Och Marco Silva visar igen vilken fotbollshjärna det är.
Absolut, alltså det är ju, jag tror att jag hade fulla mig i botten av tabellen när man skulle tippa, och det säger ju det är ju lite skämmigt nu så här i efterhand, men det har ju varit så med Fulham att de har studsat tillbaka till Premier League, och så har man inte riktigt vetat vad man skulle få se, och det har alltid varit spelare som man har tänkt att ja, men det där är väl inte riktigt Premier League-material, men det har varit annat den här säsongen. Och ja, Marco Silva, uppenbarligen en väldigt intelligent tränare som har fått ut väldigt mycket av det här materialet också. Så att, nej, en eloge till Fulham som definitivt är ett av säsongens stora utropstecken.
Vi hade pratat mycket mer om dem om inte vore för det fanns så många andra utropstecken som liksom överträffade förväntningar, tror jag. Men Fulham har ju gjort en supersäsong sett till material och vad man väntade sig.
Årets spelare i Manchester United då?
Mig
är det rätt lätt.
Jaha.
Det står mellan två för mig.
Okay. Ja, jag tyckte det var ganska svårt också faktiskt. Ja, det stod mellan fem för mig, tror jag.
De två jag har är ju, jag har Marcus Rashford med renässansen han haft givetvis, och sen Casemiro med tanke på vad han har betytt för det här laget rakt av när han har kommit in. Jag vet inte vilka andra det är du hade med, Frida.
Nej, jag hade Rashford, Casemiro, Bruno Fernandes tycker jag inte man får glömma bort. Lisandro Martinez har varit väldigt bra, Luke Shaw har varit väldigt bra. Så att det var väl de jag fokuserade på allra mest. Men jag landade till slut i Rashford, för att man måste komma ihåg att Han gjorde bara 2 mål under Ralf Ragnik som ändå var där i 6 månader. Han var under sommaren så fanns det väldigt många frågetecken kring honom och hans framtid. Och det är faktiskt han som har burit offensiven på sina axlar i mångt och mycket. Så att därför så landar jag i Marcus Rashford.
Mm. För mig var det Casemiro. Dels för att han har gjort det som vi har pratat om så länge med Manchester United, att de behöver någon där på mitten som styr upp saker och ting. Som de typ inte haft sen Carrick spelade. Alltså det är så länge sedan de hade en riktigt, riktigt bra mittfältare centralt, en general liksom, och det har han varit. Och dessutom, när det väl till slut blev lite crunch time här på slutet och de behövde ta sina poäng för att inte Liverpool skulle springa ifatt, ja, då är det Casemiro som kliver fram och också gör de här målen. Som ju inte är hans normala verktygslåda kanske att in och göra, men han gör de här viktiga. Han genom det är så otroligt viktig, och att bara att få in den kvaliteten med allting han har gjort, med allting han har vunnit på det där mittfältet, har ju liksom lyft alla andra runt omkring honom. Så att för mig är det Casemiro. I Fulham då?
Tar en annan defensiv mittfältare där i form av Palinha. Mm. Pratar om att de inte har värvat så mycket, men där värvade de. Och oj vad viktig han har varit, för han har ju varit där limmet och den liksom självklara ledaren på det mittfältet. Så att för mig blir det den portugisiska Palinha.
Mm. Jag skulle gå så långt som att kalla Palinha för hela ligans bästa värvning.
Och, du gjorde väl till och med det också?
Ja, det gjorde jag.
Alltså i skrift.
Precis, det gjorde jag.
Håland tänkte jag direkt på då, men han kanske är en egen kategori.
Ja, nej, jag tycker ändå att Palinha, så ser man till hur vital Palinha har varit för Fulham. Jag menar, Håland har varit viktig, men alltså, vi vet ju också att de gångerna Håland inte har spelat så har man sitter klar sig rätt bra ändå. De kan ändå vinna matcher, men Palinha har varit vital på ett helt annat sätt. Dessutom har han fått en katt uppkallad efter sig på träningsanläggningen som de kallar för Miao Palinha. Och jag tycker bara det förtjänar en omnämnelse. Så att João Palinha i det.
Ja, efter katt-anekdoten där så stöttar jag fullt ditt påstående om att han var bästa värvningen den här säsongen.
Ja, vi går vidare till sista matchen här då. Southampton-Liverpool. Riktig träningsmatch här, hörni. 4-4 blev det. Det var det hela havet stormar och öppna spjäll bakåt.
Nu passade det för Kamaldin Sulemana och visa vilka kvaliteter han har som har väntat på under hela.
Ja, jag känner bara för Kelle här i Liverpools mål. Han som eventuellt ska säljas då i sommar, och han ska få bli första målvakt någonstans, och han skulle få komma in och visa upp sig och liksom höja sin prislapp, och han ska ju ta 3 av de här 4 målen. Han gör ju en bedrövlig fotbollsmatch. Så är det i sådana här sammanhang ibland. Southampton kommer sist i ligan. Vi hade de farhågorna runt det här laget. Det var väldigt ungt, oerfaret. Man gjorde fel när man tog in Nathan Jones.
Ja, det kan vi ju slå fast att de
från
gjorde.
Från Luton, som vi ska nämna om en liten stund där. Och ja, det blev sist. Och ner i Championship, men det kan kanske inte vara helt fel i det skedet de är. De har jättemycket unga spännande spelare. Möjligheten att utveckla det här laget till någonting starkare och ta sig upp i Premier League och komma med lite fart underifrån, och ett mer samspelt lag byggt av den här unga ryggraden man har idag.
Ja, vi får se. Championship är ju väldigt, väldigt tuff numera.
Det är
ju hyfsade klubbar som åker ner nu också. Leeds och Leicester som har mycket potential, men de har de borde rimligtvis kunna utnyttja de här pengarna de har fått in under de senaste åren och kunna studsa tillbaka. Så att ja, jag tror att det kan bli ganska tufft ändå för Southampton. Men ja, man är inte förvånad över att de sitter i den här sitsen. Jag tyckte att du sammanfattade rätt bra att det har varit för mycket ungt och för lite rutin och för lite styrning på det hela överlag.
Liverpool slutar då på den där femte platsen precis bakom topp 4. Ett mellanår verkligen för Liverpool, såklart inte godkänt på något sätt att utifrån de förutsättningar man var i Champions League-final och man var en match ifrån ligatitel, de vann båda kupperna och så vidare för bara en säsong sedan.
Att inte ens ta en topp 4 är såklart inte godkänt för Liverpool. Samtidigt
det blev
så,
ändå bättre alltså. Det såg ju riktigt risigt ut
ett tag. Exakt, det att man avslutar säsongen starkt. Visst, nu blir det två kryss på slutet av den här sista matchen, behöver man väl kanske inte lägga så stor vikt vid. Riktigt stark avslutning gör ju ändå att man kliver in i den här sommaren. Det ska göra stora investeringar i truppen. Det blir inte Jude Bellingham, men det kommer bli ett nytt mittfält, det kan vi vara rätt säkra på. Jürgen Klopp sa ju det också, att ja, nu börjar mitt arbete. Nu går vi in i nästa säsong, sa han ju. Och jag är mer taggad än någonsin ungefär.
Han och Schmadtke ska
göra business. Nej, det kommer värva spelare till Liverpool den här sommaren. Man har hållit i plånboken ganska lite väl snålt under, och det har man fått betala för den här säsongen. Också varit en svår akklimatisering för Darwin Núñez, som kom in i ett lag som inte riktigt funkade då heller, med stora problem på mittfältet. Så var det svårt för Darwin Núñez att hitta en roll. Han har också haft lite tufft med akklimatiseringen till England, han har inte lärt sig språket och så vidare.
Han måste bara sluta bränna så mycket. Alltså han har allt förutom siktet.
Ja, men det är ju så här att det var lite liknande när han kom till Portugal faktiskt. Hans första säsong där i Portugal tror han gjorde 3 eller 4 mål. Och säsongen efter så smällde han in 26. Mm. Så att vi vet att han har ibland lite lång startsträcka att komma in i ett system, att fatta en roll, att vänja sig vid en ny miljö. Och då var det bara en flytt från Spanien till Portugal. Nu ska han liksom upp och leverera för ett av Europas största lag liksom, och med en jättestor prislapp. Så vi får se. Juryn för mig i alla fall fortfarande ute när det gäller Darwin Núñez. Cody Gakpo kom in och har ju varit jätteviktig i den här våren, att man ändå fick igång spelet här på slutet. Och även en del skador som
Trents nya roll underlättar ju givetvis också.
Trents nya roll, att Diaz och Jota kom tillbaka från skador har underlättat också, och så vidare. Curtis Jones kom in och fick spela en ny roll och har också varit jätteviktig.
Men vi kan väl vara överens om att vi inte har nämnt årets spelare i Liverpool än, för det måste väl ändå vara Mo Salah, tycker jag.
Nej.
Eller?
Nej. Alisson. Nej.
Intressant.
Alisson. För att vore inte för Alisson så hade den där krisen varit betydligt djupare i vintras. Han räddade så många poäng. För mig är det ligans bästa målvakt.
Ja,
för mig.
Han är med i mitt lag också. Årets lag. Eller säsongens lag.
Han har faktiskt varit riktigt, riktigt bra.
Jag somnar om dem.
Så framförallt med tanke på hur försvarsspelet sett ut. Och de har släppt till. Hur många frilägen har han plockat den här säsongen? Det är helt otroligt hur bra han är på att komma ut, och det känns som att det blir inte ens en målchans. Nej. Trots att spelaren kommer en mot en med målvakten.
Alltså, tittar man rent statistiskt så är det han och Nick Pope som de har legat väldigt jämnt hela säsongen, men med tanke på att Nick Pope har haft ett bättre försvar framför sig så tycker jag på något sätt att Alisson förtjänar den utmärkelsen som bästa målvakten under säsongen.
Och så har vi årets spelare i Southampton då.
Ward-Prowse som står där och serverar saker. Alltså, om Alcaraz hade haft lite mer tid på sig kanske det hade kunnat bli någonting där. Men jag landar nog i James Ward-Prowse.
För mig blir det Romeo Lavia. Väldigt mycket potential har gjort det bra under den här säsongen. Ett av få glädjeämnen egentligen för Southampton. Så vi får väl se om någon annan klubb kliver in och plockar honom eller om han blir kvar nästa säsong. Han har gjort det bra.
Han lär väl eller borde plockas, kan man ju känna.
Innan vi knyter ihop här för idag så måste vi säga något om Luton som ju vann mot Coventry i lördags. En riktig rysare på Wembley. Det blev straffar till slut efter att Luton fullständigt dominerat första halvlek och Coventry fullständigt dominerat andra halvlek. Värst vad det kan svänga. Viktor Gyökeres var ju helt osynlig i första. Coventry hade ju inget spel överhuvudtaget i första. Det var som att de inte visste hur de skulle ta sig an den här situationen. I andra tycker jag han är planens bästa spelare, och assisten fram till kvitteringen där är ju jättefin. Mm.
Otroligt häftig playoff-finalen då. Alltså, vilken dramatik och svängningarna och allt som varit till, och sen två lag som har verkligen också så här, oavsett vilket lag av de här som har vunnit, så hade det varit väldigt så här, men det här blir spännande att se vad det här kan göra i Premier League, för det här känns ju inte kompatibelt att gå upp egentligen sett till förutsättningar.
Nej, men alltså, när man kommer ihåg att de här lagen som har åkt ut, jag menar Southampton tar med sig 1,4 miljarder i tv-pengar ner i Championship nu.
De här lagen har aldrig sett 1,4 miljarder.
Nej, det är liksom en jävla propp att ta sig förbi för ett sånt lag som Luton, och de har gjort det nu, och ja, vi har sett bilderna på arenan och allt det där, men ja, det blir häftigt i alla fall.
Ja,
Vet ni vad?
Ja, de ska ju, när jag ska bara säga det, att nu kommer de ju bygga en ny sektion. De ska ju bygga en ny arena. Jag var ju i Luton i fredags. Så de ska ju bygga en Hälsbilans ny arena som kommer att stå färdig 2026, siktar de på. Men nu börjar ju redan, står ju liksom The Bulldozers står redan redo för att riva en sektion nu av Kennilworth Road, så att den ska bli mer anpassad för Premier League, så att vi stackars journalister har någonstans att sitta, för det har inte funnits någon pressläktare riktigt tidigare. Så att det lär vara mycket byggarbete i det området under sommaren.
Så är det. Hörrni, det var allt vi hann. Vi kommer återkomma med PLP Awards. Då ska vi ta ut årets lag och gå igenom händelser och situationer och allt det där, och på riktigt knyta ihop den här säsongen. Vi ska ju spela en FA Cup-final också, så att den engelska säsongen är faktiskt inte sluten. Men hörrni, tills dess så säger vi på återhörande.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.